Hej och välkomna till Modermodemet, säsong 2, kanske avsnitt 2 eller något sånt. God fortsättning till alla, jag var inte med förra gången. Men nu är vi här alla tre. Jag har en ny mikrofon, Patrik har ingen mikrofon och inga hörlurar. Och mössa inomhus dessutom. Och Bartek är som vanligt.
Jag är som vanligt.
Ja.
Välkommen tillbaka från Mellan Europa. Centraleuropa kanske.
Ja, central tror jag att det är. Precis. Mm. Ja, jag är väldigt trött. Jag var ju på onboarding-dagar i Tjeckien i 3 dagar i Prag. Och flög dit en dag innan, flög hem en dag efter. Och flyget dit blev i Amsterdam stoppat en natt extra. Så vi sov på något hotell där i Amsterdam och kom in liksom från flyget rätt in i onboarding-salen. Sen var det 120 km framåt i 3 dygn.
Var det den här jobbiga att ni kommer in 5 minuter sen medans keynoten pågår? Och så måste ni liksom ursäkta och tränga er förbi hela...
Lite så, men typ alla hade problem, för att det var alltså i Prag, det var för kastväder, så typ alla hade kommit sent och sådär. Det roliga var att de som inte hade några flygproblem, det var de som flög från Nya Zeeland i 34 timmar. De kom fram i tid. Men alla andra som flög typ 2 timmar från Amsterdam, det var liksom försenat dygn därifrån. Så att, ja.
Nästa gång får du flyga ett varv runt Precis. Jorden och komma in från andra hållet.
Eller köra bil, pratar vi om. Kanske lättare nästan. Men nej, så det var väldigt bra, väldigt väldigt bra onboarding får jag säga från företaget där jag börjar nu. De påkostat och välstrukturerat, och cheferna ville vara där och prata. De var inte bara tvingade att vara där, utan det känns som att de verkligen pratade om saker de kunde och tyckte om. Så det var liksom givande, men det är ju ändå 40 pers i liksom som sitter och pratar och ska lära känna varandra och äta middag ihop och sådär. Så man blir, för mig är liksom det extrem overload. Så när vi åkte hem kände jag en slags sorg över att de här människorna lär känna, nu ska vi inte träffas igen. Liksom. Bara så förvirrade känslor i kroppen. Liksom. Så ovanligt att socialisera människor numera. Att, det var uttömmande, så att, det har varit rätt trött sedan dess.
Är det andra veckan på jobbet nu? Tredje kanske till och med?
Ja, det är ju andra veckan. Det är tredje rent formellt, men det är ju massa, det var ju resor och lov sådär, i början där, så att, det är andra veckan nu. Och första veckan av att faktiskt sitta vid datorn och liksom jobba.
Berätta om din nya dator.
Ja, den är ju knarrig som alla datorer som inte är en Mac är, har jag uppfattat nu efter 4 års Mac-användande. Det var lite av en chock, känner jag, att få en Windows, en tjock Dell dator i knät som man inte vill använda som en laptop, för den är knarrig, det kastar inget bord, det är en dålig touchpad, allt det var bara bök och stök. Men det var väntat, så det var liksom inte egentligen så hemskt.
Men du har en numpad.
Jag har en numpad och jag har namnlock.
På riktigt, jag skojar det bara.
Nej, det är en numpad, jag har också namnlock jag kommer åt då. Jag har också en insert-knapp jag kommer åt ibland, det vill man alltid komma åt. Så det var en utmaning i sig. Men det känns rätt skönt att vara på Windows på många sätt igen. Det är som att komma hem lite grann. Man minns att varför man aldrig hade någonting trådlöst innan man fick en Mac, för att ingenting funkar när det är trådlöst på Windows. Så nu är allting bara sladdar igen för mig.
Jaha, så du är .NET-gubbe nu?
Ja. Det känns skönt. Helt enkelt. Ja, det är... ett stort .NET-projekt jag kommer in i som funnits i många, många år med ambitioner om, som alltid, föryngra och förnya och sådär liksom. Men ganska städat och snyggt, men det är ändå mycket kod. Och när jag kollade in det första gången kände jag bara, tänk om det här hade varit Go skrivet av några hundra personer över 10 år. Det hade ju varit värsta sörjan i världen liksom att komma in i. Men nu är det liksom bara, där har de den här Microsoft-standarden, där kör de så, där kör de så. Så det är, man ser direkt liksom, vad ska man kalla det, enterprise-vinsten av att köra .NET och standardverktyg och upplägg som alla känner igen liksom. Så att det känns bra.
Vilken smak på .NET är det?
Det är den senaste, som de sa i reklamen för 20 år sedan eller 25 år sedan.
Senaste
är,
.NET framework.
.NET 8 är det väl. .NET 8 är standarden nu.
Ah, ja. Det är inte superlegacy.net.
Nej då. Ja, det ser bra ut. Alltså, det är bara stort. Det är stort, det är mycket att komma in i. Så det, den biten är pö om pö. Så nu är det mer att fatta allt annat liksom, runt företaget. Det är mycket man ska lära sig. Men jag känner mig glad över det här. Det känns som att det är kul och kommer bli kul. Och det finns mycket liksom att göra och mycket att hugga tag i. Det är inte bara sätta dig på röven och håll käften och koda. Liksom, utan det finns utrymme för att bidra liksom, på andra sätt också.
Och du kommer sitta helt remote
yep. med det här? Så mycket jag kan. Ja, så det är skönt att ha hittat det också. Jag kände det snabbt. Jag var ute och körde någon snö i vintermorgon här för några veckor sedan och kände bara, herregud, ska jag ut liksom åka buss och bil varje morgon? Vilken jävla misär. Jag behöver göra det, kände jag då. Så det är skönt att slippa.
Patrik, du är ovanligt tyst.
Förlåt, jag zonade ut lite. Anders, kan du berätta allting från början?
Du får lyssna i fatt, live.
Nej, jag tycker om att lyssna. Kul att höra. Jag tror aldrig jag skulle höra Anders säga att han tycker om enterprise-kodning.
Nej, man saknar det man inte har. Det
jag måste kolla ut genom fönstret. Ja, himlen är fortfarande kvar.
Ja, det är det. Nej, men det finns ju en liksom klunkighet alltid att det liksom, ja, vi kör det här patternet och här är de här sju katalogerna där vi måste skapa en klass i varje katalog som sen andra på varandra. Så det är liksom så det ser ut i sådana här kodbaser. Det känns...
Men det där måste du bara säga till dem att de gör fel.
Självklart. Det är dag fyra gör det på. Ja, det är dag.
Jag ska skicka en liten pull request för att fixa det. Imorgon.
En sån massiv bara refactoring. Och lägga in tabs också. Samma gång.
Plus 2000 minus 5000 nämligen.
Simplified som stuff. Bara. Ja, nej, men det ska bli kul tycker jag att få se hur mycket man kan få bidra i det där, på det sättet liksom med tankesätt och för det är ju någonting jag i fyra års av typ solo go kodande även om det inte har varit solo så go är väldigt mycket mer liksom enkelt liksom anropa metoden och så är det klart typ på gott och ont. Och jag tror att det har format mig mer än vad jag fattar. Så det ska bli kul att se lite hur det kan påverka mig men också hur jag kan potentiellt påverka andra att kanske tänka lite mer simpelt. Tänk simpelt liksom. Så att jag har ingen aning men det känns förväntansfullt.
Din första PR kommer du få nedslag på för att du anropar en metod direkt istället för att gå igenom de här sju mediator message queue-lagren.
Det finns en risk och det finns en risk att jag blir personen som ställer men varför frågan om igen. Men varför gör vi det här? Varför gör vi det här? Så kan ingen kanske svara på det. Men jag vet inte vad som händer när ingen kan svara på det. Vi får väl se. Men det känns kul. Det känns som att det är liksom en ny typ av utmaning i min karriär så att säga. Den typen av utmaningar som är lite mer liksom att gå emot, att kamma mot hårs lite. For the greater good. Vi får se om det går.
För visst kommer du in som en senior utvecklare.
Ja, jag är senior software developer och jag vet inte vad det är för cutoff och definitioner där, men det är i alla fall det jag är. Och jag vet inte om det är någon till som är det kanske i teamet, men de flesta har inte den titeln och jag vet inte vad det innebär om något. Men sannolikt viss förväntning.
Men hur kunde du få den tiden när du inte ens är spansk?
Senior. Ja. Nu vill du prata, Patrik. Vad är det du vill bidra med?
Jag brukar alltid vilja få kalla mig för herr programmerare.
Just det. Doctor programmer. Ja, senior developer. Jag tror att det finns en tröja som nog har det skämtet på sig någonstans som jag har sett. Faktiskt.
Jag vill bara förtydliga, det var inte jag som kom på det skämtet. Jag har cirkulerat på internet.
På världsvida webben.
Men nog om mig. Vad tycker ni om feature environments? Känner ni till det? Det var nytt för mig.
Menar du att man spinner upp en ny miljö för typ en sprint eller för en feature?
Ja,
eller?
Precis. Ja. De gör det här det jag är nu.
Vi körde hos min kund med, så vi har väl typ så här kanske 20 miljöer körande samtidigt. Det är ganska smidigt där. Alla kommer åt miljöerna och så.
Mm. Nej, jag tyckte om det också. Jag såg sätter lite nu bara hur de använder det. Och det känns ju som ett väldigt skönt sätt att få labba runt och få göra sönder saker i liksom development, fast i en egen databas och allting är liksom isolerat. Det kräver ju såklart ta en halvtimme att få upp den och så vidare. Liksom. Men nej, fiffigt. Det ska bli kul att använda.
Är det en del av någon slags process att när du skapar en feature-bransch så får du automatiskt en miljö också? Eller måste du liksom...
Man taggar PR:en på något sätt för att säga skapa en feature-environment. Och så anger man hur länge den ska leva.
Okay.
Och så blir den döpt efter typ PR-idet eller någonting sånt. Liksom.
Det var ju smidigt. För jag tänker att man kanske inte vill ha en helt egen miljö om man ska in och vad fan vet jag, byta någon copyright-text.
Nej, precis. Nej, men det är, så det, är, man, det är någon typ av, man taggar upp i PR på något sätt. Allting är GitHub Actions till tusen och tusen åter.
Vi kör på konventioner, eller branschkonventioner. Man har ett prefix på branschen som säger att men vi arbetar så att vi det är alltid en basbransch som vi drar från mainbranschen. Så vi jobbar tillsammans på den. Och sen kan man spinna upp egna branscher utifrån den, egna miljöer utifrån den då. Så miljöer all the way down, så att säga. Men normalt så har vi bara en miljö, så vi arbetar med den speciella branschen och sen merger in våra features till den och sen ner till main när vi releasar.
Ja, alltså det känns lite mysigt. Det är liksom för man inser också det. Man har, jag har alltid gillat vad man kallar det, trunk-based development, eller bara liksom, det enda man gör är mercha mot main eller till och med committa mot main helst. Det har varit väldigt praktiskt tycker jag på många sätt när jag arbetat med det, men här skulle det aldrig gå liksom. Det finns just nu typ 50 aktiva PRs liksom. Det liksom går inte att jobba så då när det är så mycket, så många teams i samma kodbas. Så jag kan se liksom vinsten här att splitta upp med code owners och med miljöer. Och vi har mycket fokus på det. Liksom, för det behövs ju att arbeta med så många i en så stor kodbas. Så det känns genomtänkt. Det är klart, det är en kodbas. Den är stor. Det är klart att man tar skit i den också som alltid. Liksom. Men det jag sett är ändå över förväntan sett till hur länge den har funnits och hur mycket de byggt på den över lång tid. Liksom. Så att, ja, jag känner mig positiv. Så. Om någon lyssnar från företaget så jag vill inte avskeda mig än i alla fall.
Lät inte riktigt genuint det där.
Jag skriver allt annat sen privat. Nej. Nej, men det är, jag tycker det är kul. Jag har suttit själv i en källare i 4 år typ och jobbat med Go, och nu kom jag in i ett stort företag. Men det är mycket jag inte, som jag har glömt bort, som man slipper när man inte är en person som är liksom office-fixarkillen och IT-chef och utvecklare och allting, utan man är liksom, du utvecklar i ett team som äger en feature liksom. Dokumentation görs av tech documentation teamet som är 7 pers liksom. Så att det är ganska skönt på många sätt. Vi får väl se. Man tappar ju lite ägandeskap på ett sätt när det är så, men om man vill koda koden så kan det vara värt det.
Jag har en spicy take, men den är inte välutvecklad, så jag sparar den till nästa gång.
Nej, kom igen nu.
Ägarskap är väldigt överskattat.
Berätta mer.
Ja, men då kommer jag hem till dig och låna din bil lite.
inte den slags ägarskapen, utan den här, nej, den här får perikulera till nästa gång, så ska jag ha en mer genomtänkt.
Not all ägarskap.
Precis så.
Men jag tycker att det är jätteintressant. Vad är det här? Du kan inte, vad är det här för tis?
Alltså jag tycker inte hot take ska få.
Man får inte liksom tänka över dem och göra dem balanserade.
Nej, exakt. Du måste se dem nu och sen ångra dem.
Okej, okay, så här. I, där jag befinner mig i mitt liv just nu så skiter jag fullständigt i ägarskap över det jag håller på att bygga. Jag vill bara bygga och få det klart och få min faktura betald och gå vidare till nästa sak och bygga den och få nästa faktura betald. Och ägarskap känns som att det kommer från samma ordbok som vi är en enda stor familj.
Ja, det kan jag se. Den typen av ägarskap håller jag med om kan bli lite för mycket. Och kanske även det här. Jag tycker ju om de idéerna som brukar summeras under DevOps-paraplyet. Men jag tycker också att det kan gå till överdrift. Och också ställa för mycket krav. Eller kanske ge utvecklarrollen alldeles för många byttor att ansvara för. Så man blir lite, man är en kast DevOpsare, man är en kast frontendare, man är en kast testare. Men om man är en okej programmerare, liksom, man ska göra allting. För det är ens jobb nu, för man äger den här produkten. Och så där. Jag tycker det kan finnas vissa poänger med uppdelning där. Men ja, det är någon nivå. Men jag tycker koden man skriver, att känna ägandeskap över den. Att det här liksom är att det inte bara går, ja men vi bara slänger upp en skit som funkar, klart. Mm. Liksom, utan att men, det här är vår lilla del eller vårt projekt. Det ska vara bra, liksom.
Mm, absolut. Och det är alltså, ägandeskap över de delarna som man kan påverka. Det är en sak.
Men när ni säger ägandeskap, jag tolkar lite som det som du säger, Anders, mer att man tar ansvar för sina saker. Inte att du äger det du har gjort. Tolkar jag det rätt där?
Ja. Jag tror jag tar ett exempel. Till exempel hade jag på tidigare jobbet nu när jag var ensam. Då hade jag ju fått ansvara för att sätta upp en analysmiljö och en, vet inte, splunkmiljö. Allt hade ju varit mitt, liksom, mitt ansvar. Deployments, säkerhet i Azure, allting är mitt ansvar. Och det är ju skittråkigt, tycker jag. Det kan ju vara kul tills man måste göra saker gjort, liksom. Då blir det bara stressigt istället att man ska äga allting. Och där, även med liksom cloud, gör allting lätt, bla bla bla, så känns det ändå som att jag slipper gärna vara liksom on top av senast säkerhetspatcharna, ha koll på nätverksregler för access. Om jag slipper det, om det är någon annan som gör det som är duktig på det, bättre än mig på det garanterat, så är det bara skönt, tack. Ge mig liksom min låda, så ansvarar jag för min låda. Men pusselbitarna utanför slipper jag gärna äga. Så. Och det går ju att dra en skala, liksom, vad man tycker är kul och vad man är bra på, vad man vill som team eller som person få äga. Men det är ju att skriva programmeringskod, som det kallas i branschen, är liksom det som är det primära man gör, det man gjort, det man oftast tycker mest om, oftast är bäst på. Så jag tycker det är någon slags affärsperspektiv, kan man också se poängen med viss arbetsdelning där, till en gräns. Liksom. Men ja, det är någon gränsdragningsproblem där, tycker jag, vad som är liksom...
Mm.
Ja, jag vet inte.
Jag tolkar ofta när folk säger att när man pratar om ägandeskap och att äga någon del, så är att okej, men du har byggt den, nu tar du ansvar för den. Lite som att få en kattunge eller någonting.
Ja.
Och jag tror inte jag gillar det faktiskt. Alltså, jag har sett det för mycket att det slutar med att det är en person som bara kan en viss sak. Om man är fruktansvärt beroende av den personen. För att ingen rör flubbagurken där. För det är Bartek's grej.
Ja, men det blir lite som grupparbeten på högstadiet. Det är liksom den som bryr sig mest som gör allt jobb.
Ja.
Och alla andra går och tjuvröker bakom avlan för att de vet att Stefan gör allt jobb.
Ja, man skulle ha en Stefan i teamet, känner jag, när du säger det. Det är jätteskönt.
Om du inte vet vem Stefan i teamet är, så är du själv.
Fan. Nej, men det är, och jag vet att jag börjar tänka på det ibland när jag har sett större kodbaser, inte specifikt där jag är nu, så det är ingen liksom diss av den, jag har inte sett någonting av den, men ibland så kan man ju känna att så här, ja, men teamet, ni ansvarar för det här, ni ansvarar för fakturering till exempel, som en del av större projekt eller större monolit eller vad det är. Och sen så finns det ingen i teamet som känner att det är deras ansvar att se till att, vänta nu, varför använder vi, varför kör vi typ databasen här upp i våra handlers? Vi borde liksom skapa en klass för det, eller skapa en service eller någonting. Utan det är liksom, ja, men vi har alltid gjort så här, jag kopierar bara filen som Nicke skrev och sen gör jag likadant igen. Så ingen i teamet känner så här, ställer inga frågor om varför gör vi det här, borde vi inte göra det här bättre? Och ingen utanför teamet heller, för de tänker, ja, men det teamet äger ju den biten, det är deras problem. Så att om inte teamet tar ägandeskap eller bara ansvar liksom kring vad är våran del, vad är vårt ansvar, och rider det hela vägen ut, så blir det ju oftast kast. Liksom. Då måste man ha någon som sitter och är någon sån här, det är någon tools-ansvarig som kör linting-regler som slänger fel om man inte har gjort rätt. Alltså sånt, det går ju också att göra, men om ett team inte själva känner att det är vårt ansvar att hålla uppe kodstandarder, fråga runt, hur gör ni andra team kring det här, att ingen driver det. Det tycker jag är ett bra egenskap, att kunna liksom känna att det är vårt ansvar att ställa frågor här, inte bara göra det de sorts att göra varje dag. Liksom.
Kan man skilja på ägandeskap som blir pålagt utifrån och ägandeskap som man själv, som teamet själva liksom
någon typ av bottom-up och top-down skillnad, ja, i ägandeskapet. Ja.
För om det är top-down så känns det som att det är en catch-all. Om något skiter sig så, ja, men ni hade ju ägarskap. Även om, jag vet inte, det kommer nya EU-regler om fakturering. Och så har man inte implementerat det. Ja, men ni hade ju ägarskap om det. Det är liksom, man ska ta ansvar för unknown unknowns. Nackdelen med om man tar ägandeskap bottom-up är att då blir man det jobbiga teamet som hela tiden ska göra saker rätt och product owners inte kan skjuta in giror med vänsterfoten 2 dagar innan sprintens slut.
Man blir det här invoice-teamet, ja, men du vet Anders, invoice-teamet, han har krävt massa kontraktändringar, det påverkar alla och det ska, ja det stämmer, men nu måste vi liksom, man vill inte heller vara det teamet, utan det måste ju alla vara det teamet, alla team måste vara det teamet om det ska funka, mer eller mindre i alla fall liksom. Nej, man ska bara vara en kille i en källare, känner jag nu mer och mer. Ja. Det är långt bort från SQLite på en hetsnäburk, de här problemen, så är det ju. Men nu är jag Enterprise, så att välkommen till poddens nya riktning.
Nästa gång ska vi prata om Microsoft Enterprise Library.
Finns
2
det?
2 timmar. Jajamän, jag vet inte om det finns längre, men under .NET Framework 4-tiden så var det en stor grej.
Låter kul.
Och sen efter det så ska Anders läsa högt ur Clean Code och...
Line break, tab, curly bracket left. Line break, tab, curly bracket left. Ja.
Dramatiserad radioteater av Clean Code.
Ja, det hade varit något. Kanske inte mitt val. Men vad hittar ni på för något kul?
Same old.
Min kund ska gå över till Kubernetes med allt på sikt. Så jag håller på att titta på Kubernetes. Om jag tittar på Kubernetes är att jag har gjort en YouTube-sökning på Kubernetes tutorial. Nej, nu försvann ditt ljud.
Nej, det var meningen.
Ja. Ni ser inte det här, men Anders har en jättespexig mikrofon som är röd när den spelar in och inte röd när den inte spelar in.
Det är verkligen coolt.
Jag fick en blodad tand av förra årets Coolify experimenterade. Och det var inte så jävla svårt det här med docker. För har ni gaslightat mig?
Jag tror att du har gjort det själv ganska bra.
Jag ska ganska säkert på det, sa att det var väldigt, men okej.
Kan vara så att det var jag som gaslightade mig själv, helt klart.
Däremot Kubernetes, jag vet inte hur jag ska säga det till dig, men det är inte lätt.
Om Docker är 1 förskolebarn så är Kubernetes 30 förskolebarn. Det är så det känns liksom.
Eller om Docker är förskola så är Kubernetes att doktorera.
Eller att köpa Twitter och köra ner det i botten. Jag vet inte om den lite sen håller. Men skitsamma. Det är, ja.
Docker är att twittra. Kubernetes är att köpa Twitter och köra det i botten.
Så här, jag kommer nog inte behöva hålla på med själva Kubernetes-bitarna, men saker ska containeriseras. Så det är kanske roligt. Får se.
Men det där är ju ett jättebra exempel på vad man inte vill äga. Alltså för typ 8 år sedan, tror jag att det var ungefär, satt jag i team på ett större företag och Kubernetes var coolt liksom. Mm. Och vi ville ha ett eget kluster för att kunna köra våra tjänster i och sådär. Men det var ju hål i huvudet liksom. Det var ju så jävla idioti att det inte är sant, kan jag säga. För jag var en av de som var pådrivande liksom, med flera. Och så här efterhand bara, vad i hela helvete tänkte vi med det? Ja, men man får liksom, det blir så enkelt att deploya allting och det bara funkar och det är bara liksom. Och Kubernetes är ju bara bra om man inte behöver tänka på det själv. Alltså det, om det går att använda som en bara liksom deployment-strategi som någon äger och är duktig på, får det funka jättebra liksom. Men att tycka att man ska äga det som ett feature-utvecklingsteam, det är ju verkligen det dummaste jag har hört. Och det var jag som sa det, så att, då är det okej att jag säger det igen.
Jaha, hörni, jag måste sticka om 10 minuter och jag ser här i våra anteckningar att vi ska prata om pappersanteckning.
Här är den.
Få se på den, jag missade
det. Ja, men den blir blurrad så det går inte att se vad det står.
Jaha.
Men,
alla dina står hemligheter. Inget kul.
Nej, men jag har ju ett projekt som heter Papperskalender. Och det projektet ligger just nu överst på hyllan oöppnat hemma i vårt sovrum. Men steg ett tänkte jag vara att börja pappersanteckna dagligen. För det har jag tänkt göra ganska länge och aldrig bara börjat. Sen tror jag att det var du kanske, Bartek, som sa typ jag har köpt ett 10-kronorsblock från Biltema.
Mm.
Nu är det bara att köra. Så nu har jag gjort samma sak fast 25 kronor från ICA istället. Och barnens tuschpennor. För att minimera mina stakes så mycket det bara går. Liksom. Och det är jätteskönt. Det är bara dagens datum, gör en lista, stryka över och sen flytta över till nästa dag. Liksom. Och det är allt. Det är inget mer än det.
Mm.
Men att inte behöva ha ännu en notes.txt med dagens funderingar från möte nummer 7. Liksom. Utan bara det är allt på papper och så kan jag vända blad när det behövs. Och det är det. Det känns skönt. Det är ju inga sådana här grand insights det här. Men jättehärligt. I takt med att när jag går till Windows så har jag inte längre vad heter det, Mac, Apple Notes som synkas automatiskt telefonen längre från datorn. Så då tappar jag lite vinst med det. Så känner jag bara, ja, nu kan jag bara ha ett papper istället. Så det har jag nu.
Patrik, du är en remarkable kille, va?
Nej, jag läser på Remarkable. Men jag har kört. Jag har alltid ett block här som gör liknande det som andra sa. Och fördelen med att göra så det är att man kommer ihåg saker mycket mindre än vad man tror. Så om man tar lite sporadiska anteckningar och så går det 3 veckor och så bara, pratar inte vi om det där? Det där låter viktigt. Så går man tillbaka och så flera gånger som jag har räddat sa det. Att jag bara glömt av någonting och sen bara hade inte en anteckning om det där någonstans. Så.
Men det där låter som steg 2 för du sparar dina anteckningar för jag fimpar min.
Nej, alltså min. Jag har en typ som en, vad heter de?
Moleskine.
Moleskine.
Mm.
Som jag skriver i hela tiden. Verkligen. Så.
Mm. Men det, jag håller med, det är steg 2. Jag slänger ingenting just nu. Men jag stryker däremot över till de grejerna. För det är bara liksom, typ så här, glöm inte att ringa förskolan. Eller typ gå på mötet på jobbet. Så det är liksom mixat bara för dagen.
Mm.
Men även anteckningarna som jag gör, de har jag kvar. Så stryker inte över. Och då är det mest på typ så här, här står det till exempel DBTX frågetecken. Jag ska fråga om hur de hanterar transaktioner i databasnivån i backenden. Liksom.
Mm.
Till exempel.
Jag blandar hejvilt. Jag har min lista för idag. Nummer 1 är skriv test för parser. Steg 2 skriv Jira för IAC. Steg 3 är spela in kompilator nummer 100. Steg 4 är kopiera buts.
Ja. Sätter du dig på kopiatorn då, eller hur gör du?
Så det... Den här nivån har... Det räcker otroligt långt. Bara slippa gå med saker i huvudet.
Mm. För det är det jag också märker. Jag har ju använt mina notes på telefonen och det gör jag fortfarande ibland. Jag typ ligger i sängen på kvällen och bara, den här grejen, och skriver ner det. Men sen vet jag att jag måste flytta det till ett papper nästa dag. Liksom. Så jag, det är alltid där som allting. Och sen hatar jag att ha punkter på listan som bara ligger kvar om igen. Så nu har jag haft frisör på listan i typ 7, ja, egentligen i 6 veckor, men rent konkret i typ 7 dagar. Och bara, jag ska klippa mig snart, jag måste bara fixa det. Och nu ligger det och stör mig varje dag att jag inte löser det. Jag kommer inte lösa det bara för att det irriterande som finns där. Så att det funkar för mig ganska bra att bara få bort allt från listan som stör mig. Typ mitt hår.
Alltså grejen är att kolla på mig. Och så kolla på Bartek. Och så kolla på dig. Du är den mest välfriserade av oss.
Alla tre. Vissa har standarder. Det är inte svårare än det. Nej. Tänk om någon hörde mig säga det. Alltså jag har så låga standarder kring min egen hygien. Inte hygien, men liksom egen liksom.
Ja, jag har träffat dig. Jag vet att du har låg standard.
Ja. Jag luktar illa. Pratar slarvigt. Spottar när jag pratar. Det är mycket. Liksom. Nej. Nej, men jag är sån som sliter mina kläder. Inte av ekonomiskäl eller miljöskäl. Utan bara, jag orkar inte köpa nytt för det är så jävla tråkigt. Liksom. Så där har man ju ändå plus ett i miljömedvetenhet av ren tur eller av ren slump. Att liksom, jag borde köpt en ny rock, alltså 8 vintrar tror jag hade behövt köpa en ny rock. Men liksom, jag klarar mig en vinter till. Ja, nu är det hål i fickan. Men jag fixar det, jag klarar mig en vinter till. Och det är inte av något annat, jag orkar bara inte bry mig så jävla mycket om det där.
Jag känner igen mig exakt i det där. Och det har blivit värre. Ju längre, ju mer isolerat vi har flyttat så har det blivit värre och värre.
Precis.
När man bodde in i Stockholm då, ja, och jobbade på kontor och allt sånt där, så var man tvungen att på sig schyssta kläder ändå. Och sen flyttade ut till Gustavsberg och så började man arbeta remote och köpte inte så mycket kläder längre. Och nu bor jag ute i skogen, nu ska allting vara funktionellt.
Undrar hur många barberare som gått under senaste åren av alla utvecklare som inte behöver raka sig och klippa sig längre. Ja. Nej, men det värsta är ju
när man ska ut i halvformella sammanhang och så har man typ ingenting. Mm. Ingenting. Man har typ snyggaste mjukisbyxorna kan man dra på sig.
Jag sitter just nu i mjukisbyxor.
Jag har liksom en mental kontroll som är liksom, vid vilken gräns skäms jag inför förskolefröknarna? De träffar ju varje dag nästan. Liksom.
Mm.
Man kan ta på sig en mössa om man inte duschat. Man får stoppa in skägget lite. Och så dra upp kappan. Nej. Men där är så här, att lämna barn i hoodie och jeans känns liksom alltid okej, tycker jag ändå. För det är liksom inte så att man går, till en jävla liksom Stureplans förskola. Utan det är liksom, så därför kommer jag undan alldeles för länge.
Du vill inte att lärarna ska säga, undrar om han Anders är knarkare?
Det säger de nog redan, ska ni se.
Han bodde i telefonplan väldigt länge och det var svårt att veta om det var en person med knarkproblem eller om det var en småbarnsförälder. De såg likadana ut.
Ja, hasa fram med någon slags vagn. Trötta, glåmiga, fläckar på kläderna.
Ja. Det kommer jag från småbarnsåren. Att man inte hade några kläder som inte hade så här, någon form av så här, fläck på sig. Och till slut... en fläck på skjortan. Så här. Den här kan jag inte ha. Och sen ett halvår in så var det... Ja, det är bara en fläck. Yay.
Skönt. Bartek, behöver du gå eller?
Jag behöver gå.
Då säger vi så för denna gång. Tack till alla lyssnare. Jag vet inte vad jag ska säga mer än det. Så att, nu är det slut.
Tack och hej.
Hej då.
Hej. Hej då.